kollekten. Vi tackar dig också för musiken, lovsången, allt det som du gav till oss idag. Och här vi ber också att du välsignar våra hjärtan. När våra hjärtan fördömer oss, står det i första Johannes 3, 19 och 20, så är du större än våra hjärtan. Vad innebär det? Det innebär precis det som det står. Du är större än allting, inklusive våra fördömelse. För det är oftast den som dominerar våra liv. Och Jesus, vi ber just nu för det som du vill framföra genom ditt ord här. Vi tackar dig för de hälsningar som vi fick från olika personer. Tackar dig för allt det som du gör bland oss. Och nu ber vi att du också betjänar våra hjärtan med sanningen som finns i ditt ord. Ditt namn, amen. Vi har ju under söndagarna tittat lite grann på lite olika ämnen från skriften. Och det finns en slags ordning i det som jag har, eller hur jag har arrangerat de här predikningarna. Vi började med för några veckor sedan att tala om Bibelns, alltså hur vi ser på Bibeln. Och vi sa fyra olika saker om Bibeln, att den har auktoritet. Det betyder att vad Bibeln än uttalar sig om, vad Bibeln än säger, så betyder det att den är sann och den är vår, så att säga, enda och slutliga auktoritet. Vi talar också om att Bibeln är felfri. Den ger själv det som ett vittnesbörd. Och teologer har brottats med den här, och man, även relativt konservativa teologer, kan ibland hävda detta om man tror sig hitta någonting. Men det inre vittnesbördet i Bibeln är att den är felfri. Och det yttre vittnesbördet, det vill säga det vi finner om detta, inte minst arkeologi och historia och andra saker, bekräftar och förstärker detta inre vittnesbörd. Och Bibeln är i sanning en unik bok. Och jag lovar er att Aftonbladet kommer inte att tala om det för er, utan ni måste gå någon annanstans för att hitta det. Men det finns forskare, finns människor som är experter på olika områden som bekräftar detta. Men vill jag inte tro på det, och människan vill inte tro på det, därför att vi lever i ett uppror mot vår skapare. Och vi kommer aldrig att erkänna att denne fullkomlige skapare har gett oss ett felfritt ord. Det är en minoritet även bland kristna som tror det. Men vi har också sagt att Bibeln är inspirerad. Och den är inte inspirerad på det sättet som vi tänker oss att en konstnär eller en författare helt plötsligt blir inspirerad, sätter sig och skriver en bok som blir en klassiker i den litterära historien. Eller man målar en tavla som sedan blir värd miljarder. Det är inte den typen av inspiration. Det är en mänsklig inspiration som är baserad på en mänsklig talang. Och inget fel med det. Men det här är en inspiration av den helige ande som det står drev människorna som vinden för en segelbåt framåt, så att de skrev ner med sin personlighet, med sin bakgrund synlig i texten. Väldigt olika de olika 40 olika författarna i Bibeln. Men den helige ande drev dessa människor till att författa den bok vi har. Så den är inspirerad, inte av människor utan av Gud. Den har en dubbelt författarskap. Den har en författare i singular, den helige ande. Den har många författare i plural, det vill säga olika människor som den helige ande ledde till att skriva det. Men vi sa också för det fjärde att Bibeln är tydlig. Vad betyder det att Bibeln är tydlig? Det betyder att den går att förstå. Det är ingen sagobok, det är inte liksom en mystikerbok. Det är en bok som även barn kan läsa och förstå. Visst finns det delar av den som är svår att förstå. Visst måste vi gräva i den, visst måste vi be, visst måste vi betala ett pris för att studera så att vi blir, som skriften säger, godkända, inte för frälsningen, men godkända i bemärkelsen att Gud bekräftar att vi har studerat ordet så han har kunnat tala till oss genom det. Så Bibeln har auktoritet, den är felfri, den är inspirerad och den är tydlig. Men sen sa vi också att hur ska vi tolka Bibeln? Jo, vi kan tolka den allegoriskt eller vi kan tolka den bokstavligt. Om jag tolkar den bokstavligt och normalt, då läser jag den precis som vilken text som helst. Och när den själv talar om för mig att nu handlar det om en liknelse, nu handlar det om någon form av symbolik, när Bibeln själv säger det, ja, då vet vi det. Men jag försöker inte att läsa in en djupare mening när texten i sig är öppen, normal. Jag läser den som vilket litterärt verk som helst. Varför är detta viktigt? Jo, därför att nu vilar auktoriteten av skriften här. När jag tolkar den bokstavligt och normalt. Om jag tolkar den allegoriskt, då flyttas auktoriteten från den här boken till tolkarens sinne. Där är problemet. Och där har vi en subjektiv uppfattning av skriften istället för en objektiv uppfattning. Så därför är det viktigt. Och sen talar vi om vad, eller hur ser vi på första Mosebok, de första 11 kapitlen. Och jag lovar er att så många problem som den här världen har och som kyrkan har är grundad i att vi inte tror att första Mosebok 1-11 är en berättande historia. Utan att det är någon slags symbolik eller poesi eller vad det nu kan vara. Alla de här, det heter ju Genesis då på originalspråket som betyder början. Det är början. Liksom där lägger Gud grunden. De 11 kapitlerna, de hoppar vi över. Och säger att vi börjar att tro på Bibeln i kapitel 12. När Abraham dyker upp på scenen. Vi missar så mycket. Så hur ser vi på Bibeln? Vad är, och hur tolkar vi Bibeln? Och hur ser vi på första Mosebok 1-11? Idag ska vi tala om vad är evangelium? Vad är evangelium? Och det svenska ordet för evangelium, det kommer i princip bara direkt från grekiska. Och det är ett ord som betyder de goda, glada nyheterna. Och vad är goda, glada nyheter? Jo, att Gud har gripit in i en värld som är fallen och förlorad. Han har gjort det genom att sända sin son Jesus Kristus in i världen. Så att var och en som tror på honom kan få evigt liv genom detta löfte. Det är de goda nyheterna. Och det kommer av detta. Så det är två saker som vi vill tala om. Nummer ett. Hur blir jag frälst? Hur blir jag frälst? Hur många har någon gång sett bilder på Sankte Per? Alltså Sankte Per är då alltså i människors huvuden. Hur det ser ut efter att vi dör. Vi kommer alltså upp. Och där står då Petrus som har fått namnet Per. Och han är helig där av namnet Sankte Per. Och det här kommer av att skriften talar om att Jesus gav himmelrikets nycklar till Petrus. Därav kommer den här idén att Sankte Per finns. Och ni vet, folk skämtar om det, man gör sina karikatyrteckningar och man sa, snart får han möta Sankte Per. Och hur går det då? Men det intressanta är att trots att människor skojar och skämtar och driver med de här sakerna, så finns det någonstans här inne och någonstans här inne en insikt i, en förståelse av att människan är evig. Och någonting ska hända. Det är människan ålagt i Hebreerbrevet 9:27 att en gång dö och sedan dömas. Och det ligger nedlagt i varje människas liv. Det är ingen tvekan om det. Så alla tänker, ja liksom det är Sankte Per, men idéerna runt det här, ni vet liksom. Så nu är min fråga. Om vi idag skulle stå vid himmelens port och få den här frågan av Sankte Per, som inte står där utan det går till på ett helt annat sätt. Men varför ska jag släppa in dig i himlen? Vad svarar vi på den frågan? Bibeln är inte en bok om vad människor tycker om Gud eller vad människan kan göra för Gud eller inför Gud. Bibeln är en bok om vad Gud själv har gjort för oss. Och det är en enorm skillnad. Och vad säger då skriften om den här frågan? Vet ni att det finns bara två sätt som människor hanterar relationen med Gud på? Det finns fyra världsreligioner. Det finns några hundra miljoner gudar i Indien. Och så vidare. Alla har sina trossystem. Men vi kan reducera det väldigt enkelt till två olika system. Och lyssna på vilka de här systemen är. Det första kallar jag för fikonlövsreligion. Fikonlövsreligion. Fikon, trädet, lövet som kommer från fikonträdet. Den står beskriven i första Mosebok 3 och vers 7. Här har vi definitionen på fikonlövsreligion. Gud har sagt, ät inte av trädet som står i lustgården. Men de såg att trädet var gott att äta av och så vidare. Lyssna nu vad det står i första Mosebok 3:7. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Okej, det var någonting de ville dölja. Vad är det religion i världen försöker göra? Man försöker att dölja någonting. Vad är det man försöker dölja? Man försöker att dölja sin egen syndanatur, sin egen fallenhet. Och tro att man kan göra någonting yttre för att skylla över det problemet som har med insidan att göra. Det är fikonlövsreligion. Och det spelar ingen roll om det är hinduism, buddhism eller islam. Eller många gånger tyvärr också mänsklig traditionell kristendom. Alla har detta fikonlövsreligion egentligen. För att man gör. Men vad är Guds plan? Vad är Guds svar på detta? Samma bibelbok, samma kapitel, 14 versar senare. Första Mosebok 3, vers 21. Vi läser det. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Ser ni skillnaden? Här är det Gud som klär Adam och Eva. Här är det inte Adam och Eva som klär sig själva. Jag vet inte hur bevandrade ni är i botanikens värld. Jag är det inte. Så jag får läsa mig till de här sakerna. Men jag har förstått så mycket som att ett fikonlöv är en väldigt temporär lösning. Och nu ska jag inte gå väldigt långt i mina, men det är nämligen så att de krymper. Så det jobb de gör initialt, det varar inte särskilt länge. Och det är precis så som religionen fungerar. Jag känner mig så god liksom. Jag har gjort mina, jag har bett 5 gånger om dagen. Jag har suttit på ett berg och mediterat nu liksom i ett år liksom. Och allt vad det nu kan vara. Nu är jag täckt. Nu är jag skyddad. Nu är jag okej. Krympel i krymp, säger det här lilla fikonlövet. Eller som var stort från början. Och helt plötsligt så räcker det inte. Nu måste jag göra något mer. Jag måste hitta ett annat fikonlöv. Så att världen är full av fikonlövsreligion. Och de har en sak gemensamt. De kan inte råda bot på människans problem. Som är ett inre problem. Som har med synd och rebelliskhet mot sin skapare att göra. Okej? Okay? Så då tittar vi då vad det står i. Eller vi har redan tittat på det. Första Mosebok 3:21 då. Men då säger någon djurskyddsaktivist. Men här är det ju ett djur som måste sätta livet till för att de ska kunna leva. Just här är principen. Ett liv ges istället för ett annat liv. Ett liv ges istället för ett annat liv. Så på grund av detta, att detta djur dör, så kan Adam och Eva leva. Och här i ligger en djup, djup bild av någonting som ska komma. Kommer ni ihåg att de här djuren var ett lamm oftast? Och kommer ni ihåg vad Johannes döparen säger när Jesus kommer och går i Johannes 1:29? Han säger, se Guds lamm som borttager världens synd. Nu fanns Guds riktiga lamm ibland oss. Innan det så hade det varit de här lammen, alltså riktiga djur som hade dött. Men det var bara symboliskt, det var bara någonting som pekade fram. Det var som ett litet klassrum som skulle visa på någonting större, djupare. Naturligtvis så har Gud dött, eller Jesus dött redan utanför tiden. Men han kom in i världen när tiden var fullbordad i Galaterbrevet 4:4. Och innan den så hade vi den här lilla prototypen av evangeliet. Tror ni på det här löftet? Gör ni bara så här, ja, då kommer det att räknas er som rättfärdiga. Så när vi nu tittar på de här grejerna så ser vi att det finns bara två religioner. Eller två sätt att närma sig. Fikonlövsreligion är den som människan står för. Och vad jag kallar för djurskinsplanen. Djurskinsplanen, alltså Gud har en plan att genom det här djurskinnet täcka upp människan. Det gör samma jobb, men i ett fall fungerar det inte. I ett fall är det människans egna ansträngningar som gör jobbet. Och det misslyckas fatalt. I det andra fallet är det Gud som gör jobbet. Och när han gör det så gör han det fullkomligt och perfekt. Och vi är räddade. Så det är så jag blir frälst. Fikonlövsreligion kan inte frälsa någon människa. Har aldrig kunnat det, kommer aldrig att kunna det. Men djurskinsplanen, den fanns där från allra första början. Den har inte ändrats och den har uppfyllts i Jesus Kristus. Han blev det fullkomliga offret för oss. Och jag vill bara läsa en liten vers, två versar från andra Johannesbrevet. Andra Johannesbrevet är jättekort så det har bara ett kapitel. Men andra Johannesbrevet och versarna 10 och 11. Och varför läser jag då? Därför att det här är viktiga saker. Det här är evangelium. Det är ingen mänskligt påfund. Det är någonting som Gud har gett oss. Där står det. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ett hem och hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Hur ofta tittar vi på den här versen egentligen? Jag menar, inte nog att vi ska gå omkring och grymta och vara sura och tjuriga och liksom hoppa på folk i onödan. Det är inte det jag talar om. Var vänliga, uppbyggliga, tala, investera, gör allt vi behöver. Men om någon predikar ett evangelium som har endast en liten tillstymmelse av ett fikonlöv i sig, då är det inte ett rent evangelium. För rena evangeliet är helt och hållet från Gud och kommer helt och hållet an på vad han har gjort för oss, inte vad vi har gjort för honom. Vår enda uppgift är att ta det mått av tro som vi har fått av Gud, som aktiveras när vi hör predikan om Guds ord, och sätta det på rätt objekt, nämligen Guds lamm, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Då blir jag frälst. Och det för oss till min andra punkt. Jag har bara två punkter idag. Det brukar vara tre. Så hur blir jag frälst? Inte genom fikonlövsreligion, utan genom djurskinsplanen. Nu är nästa fråga. Hur leder jag någon till frälsning? Kan man göra det? Både ja och nej. Vi ska titta på det om ett ögonblick. Men låt oss slå upp Johannes 3:16. Johannes 3:16. Det här kallas ibland för Bibeln i miniatyr. Men så står det, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Hur många villkor såg ni i den här versen som gäller för om någon vill bli frälst? Ett. Tro. Det är det enda som han säger här. Resten förklarar vad Gud har gjort. Men det är bara ett villkor, och det är tro. Det grekiska ordet för tro är pistos. Pistos, det betyder egentligen att ha förtroende för någon. Att lita på någon. Eller att vila, det vill säga vila i en förvissning om att Gud har gjort allt som behöver göras för att vi ska bli frälsta. Det finns ingenting som jag behöver göra. Jag behöver inte ta med mig någonting av fikonlövet eller fikonträdet. Eller någonting annat som växer eller produceras i denna naturliga materiella värld. Allt jag behöver göra, det är att tro på djurskinsplanen som har blivit uppfylld i Jesus Kristus. Manifesterad i Jesus Kristus. Nu har han kommit. Förut trodde de på ett löfte som låg framåt i tiden. Här tror vi på någonting som redan har skett. Det är ett fullbordat verk. Det är ingenting att diskutera. Kommer någon med ett fikonlövs förslag, så är det en falsk lära. Kommer någon med djurskinsplanen, även om det inte är fullkomliga människor som framför den, ja, då är det sanna evangeliet. Men det är detta som vi måste hålla i åtankarna. Eller åtanke. Vi har förtroende och vi litar på honom. Inte på vår egen förmåga, utan på hans verk. För 500 år sedan så gick reformationen framåt i Europa. Det var 500 år sedan Luther, som räknas som startskottet på reformationen. Men faktum är att det fanns en hel del andra. Wycliffe, Hus, många andra som på 1300- och 1400-talet borde räknas som reformatorer också. Men vi räknar att den moderna reformationen föddes i och med Luthers uppspikande av de 95 teserna. Och vad handlade reformationen om? Den handlade egentligen om ett latinskt ord som är sola, som betyder endast eller bara. Och vad sa han? Sola scriptura. Endast skriften. Vad sa den officiella kyrkan? Skriften plus tradition. Vad sa reformationen? Den sa sola fide. Bara tro. Vad sa kyrkan och traditionen? Tro och gärningar. Vad sa reformationen? Jo, sola gratia. Det betyder bara nåd. Vad sa kyrkan och traditionen? Nåd plus våra egna meriter. Nej, sola. Bara. Bara skriften, bara nåd, bara tro. Och vet ni att Johannes evangeliet är det enda bok egentligen i Bibeln som är skriven med ofrälsta som en målgrupp. De allra flesta böcker, eller i princip alla i Bibeln, är skrivna till troende. Det är alltså epistlar som skrev till kyrkorna och så vidare. Men Johannes evangeliet är väldigt specifikt och exklusivt skrevs till otroende. Låt oss läsa Johannes kapitel 20 och verserna 30-31. Så förklaras det här på ett väldigt tydligt och enkelt sätt. 30. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok, det vill säga Johannes evangeliet, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa, nu syftar han alltså på de mirakler och de saker som Jesus gjorde som är nedskrivna i Johannes evangeliet, har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det är för bra för att vara sant. Ha liv i hans namn. Och det betyder inte bara, okej, jag säger Jesus, nu blir jag frälst. Men namnet talar om karaktären och naturen. Det vill säga, vem var Jesus? Om jag tror att han var den som han utgav sig för att vara. Att han gjorde de här miraklerna i kraft av den helige ande, i faderns plan. Om jag tror att han gjorde det för mig, då får jag mina synder förlåtna. Då blir jag född på nytt. Då blir jag en ny skapelse. I Johannes 1:12 står det att alla de som tog emot honom gav han möjligheten, nej, rätten att bli ett Guds barn. Det vill säga att Gud kan inte i sin karaktär och natur och i sitt fullbordade verk på Golgata kors kan inte förneka någon människa som vill ta emot denna gåva. Kan inte förneka denna gåva. Det är fantastiskt. Ta emot alla de som trodde och tog emot gav han denna rätt. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 16. Det är boken efter Johannes evangeliet. Här har vi ett exempel på en frälsningshändelse. Vi kan bakgrunden. Paulus och Silas har suttit i fängelse. Gud har gripit in genom en jordbävning. Fängelsedörrarna har flygit upp, fångarna har kommit ut. Fängelsevakten är redo att ta sitt liv därför att han hade blivit avrättad. Därför att han hade låtit de här fångarna fly. Och nu står det så här i verserna 30-31. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Tro på Herren Jesus och du blir frälst. Wow. Det står ingenting om att han skulle göra en massa saker för att det här skulle hända. Det står ingenting om att han skulle lova dyrt och heligt att han aldrig skulle synda mera. Det står ingenting om något tiondegivande. Det står ingenting om att räcka upp handen. Det står ingenting om att gå fram till altaret. Det står ingenting om att bli döpt. Allt det här är egentligen saker som inte nödvändigtvis är fel på det sättet. Men här handlar det bara om pistos. Det handlar bara om att sätta sin tillit till att djurskinsplanen, det här fina långa ordet som jag har hittat på, djurskinsplanen är det som gäller. Fikonlöven har ingen förmåga att göra varken det ena eller det andra. Det är det som han talar om här. Så tro på Herren Jesus, du och ditt hus. Och nu säger någon, men när du har läst den versen så måste du väl förklara vad det betyder. Betyder det då att om någon tror så kommer automatiskt de här människorna att komma till tro? Många människor har sagt det, många har hoppats det, många har bett för det, levt för det. Men jag måste ärligt talat erkänna att jag kanske inte kan ge ett fullvärdigt svar på den här frågan. Men här har jag en förklaring. Och det är att det här var en man som hade ett hushåll. Han hade en fru, han hade barn, han hade tjänstefolk. Han var på något sätt en man med auktoritet. Och ni vet hur det är ibland att när mannen kommer till tro så finns det liksom en slags andlig auktoritet i detta. Och det är en slags ordning, återigen första Mosebok. Det står ingenstans i Bibeln instruktioner till män som har ofrälsta fruar. Men på två platser, nämligen i första Petrus 3 och första Korinthierbrevet 7, så finns det instruktioner för kvinnor som har ofrälsta män. Varför? Därför att som pastor Stevens brukade säga att när vi står på samma nivå, då är det mannen som har auktoritet över kvinnan. I skapelseordningen. Och därför säger han att om du kommer till tro så kommer du att ha en auktoritet. Nu kommer du att föra in Guds ordet. Du kommer att föra in evangeliet med din familj. Och det är högst troligt att människorna kommer att tro. Men för en kvinna är det inte samma sak riktigt. Och så, men du, det där var 2000 år sedan. Det var 6000 år sedan Gud etablerade skapelseordningen i första Mosebok. Ni får tycka och tänka vad ni vill om det. Men jag tror att Guds skapelseordning består. Vi ska inte strida om den. Vi ska istället bejaka den och lära känna oss själva, vare sig man eller kvinnor, för dem som vi är. Och Gud har en fantastisk plan, och där i ligger förmodligen någonting. Men låt oss gå vidare. Johannes 3:16, tro. 99 gånger används ordet tro i Johannes olika skrifter. Han har skrivit 5 böcker. 99 gånger. Och här ser vi det i apostlagärningarna. Sammanlagt i Bibeln, nästan 200 gånger talas det om tron som det enda kravet. Romarbrevet 4, 4 och 5. Tro, inte gärningar. Vår tro är inte bättre än trons objekt. Det finns människor som har fantastisk tro. De står vid ett stup som är 100 meter. Och de hoppar rakt ut i luften med några snören bundna om sina anklar. Det är tro för mig. Men det är inte nödvändigtvis en frälsande tro. Jag skulle inte vilja göra det. Men många gör det. Många gör helt galna grejer. Fulla av tro. På vad då? Sig själva. Snörerna håller. Eller vad det nu kan vara. Jag har ingen aning. Men det är inte den tron som frälste. Bungie hopp. Och det är inte den tron som frälste. Tron är bara lika god som mitt objekt. Om jag sätter den på någonting annat än Jesus Kristus, då har den ingen betydelse. Man kan hoppa om stupet är 1000 meter. Spelar ingen roll. Det är bara tron på Jesus som frälser. Så, felaktiga presentationer av evangeliet. Jag tror jag gör så här. Att ni vet ibland hur människor säger att du ska be Jesus in i ditt hjärta. Ge ditt liv till Kristus. Gör en överlåtelse till Kristus. Sätt Jesus på tronen. Gör Jesus till Herre i ditt liv. Bli döpt, håll de 10 budorden, gå fram till altaret. Men hur ska jag kunna gå fram till altaret om jag sitter i rullstol? Hur kunde rövaren på korset bli döpt? Han var fastspikad på ett kors. Liksom, hur gör jag i ett muslimskt land om jag råkar höra evangelium och säger räck upp din hand så blir du frälst? Ja, då mister jag huvudet. Alltså, låt oss inte begränsa de här sakerna. Jag förstår välvilligheten. För 2 veckor sedan var vi ute. Vi träffade 2 härliga tjejer, förmodligen i 25-årsåldern. Tina och jag. Och vi pratade med dem och vittnade för dem. De var från Litauen. De pratade både ryska och svenska. Ryska och engelska. Så det var inga språkproblem alls. Vi pratade länge med dem. Och vi fick till slut leda dem till tro. Men det var inte det att de repeterade vissa ord som gjorde dem frälsta. Det som frälste dem var pistos. Det vill säga att de hörde evangelium, de trodde evangelium, att deras fikonlövs, för de beskrev det, de hade växt upp som katoliker, de förstod inte de här bitarna, men vi förklarade de här sakerna. Och nu satte de sin tro till djurskinsplanen istället. Och miraklet skedde. Det skedde inte på grund av att vi hade en speciell teknik att leda dem till tro. Det skedde på grund av att de hörde evangelium och de trodde evangelium. Därför kom de till tro. Och det är skillnad. Så det är inget fel att leda en människa. Och jag ville också tala om hur vi kan göra det. Men jag tror på grund av tiden så stannar jag här. Och så tar vi det en annan gång istället. Men kom bara ihåg det här. Presentera evangelium väldigt tydligt. Om vi har det här i åtanke. 2 sätt att närma oss Gud. Eller 2 system att relatera till Gud. Kanske ett bättre sätt att säga. Det ena. Fikonlövsreligion. Jag försöker i min egen kraft att sy ihop någonting som kan skylla över mitt eget problem. Som är synden. Min frånskildhet från Gud. Kommer aldrig att hålla. Kommer aldrig att fungera. Och så har vi djurskinsplanen. Guds plan. Att frälsa människan. Är helt och hållet hans verk. Det finns bara de 2 sätten att göra. Kommer någon med ett annat förslag. En falsk lära. Vi ska inte kompromissa. Vi ska inte ta in som i ekumenins värld. Jag är inte mot ekumenik när lokala bibeltroende församlingar från olika samfund kommer samman spontant i anden. Har ingenting emot det. Men när människor på människors vis ställer sig upp och säger titta, vi är eniga. När enigheten bygger på ingenting annat än egentligen bara en kompromiss. Det är två helt skilda saker. Så vi är inte exklusiva. Vår församling, vår organisation har rätt och alla andra har fel. Det är inte det jag talar om. Inte alls. Men fikonlövs religion kan vi inte blanda ihop med djurskyddsplanen. Det är två skilda saker. Så låt oss ha detta i sinnet. Och hur blir vi frälsta? Sola. Sola. Jag tänkte på det liksom. Men det här är ju hårklyveri. Liksom. Du talar om ord och hur det ser och så. Men det var ett ord som delade hela Europa och hela världen. Sola. Bara. Ett ord. Men hade reformatorerna släppt sola, då hade det inte varit några som helst problem. Då hade det varit skriften och traditionen, då hade det varit nåden och egna meriter, då hade det varit tro och gärningar. Men nu var det bara skriften, bara tro, bara nåden. Och det klöv en hel kontinent, det klöv en hel värld och det klyver också idag. Människor. Det finns bara två system. Vad är skillnaden? Det ena systemet får människan att kunna berömma sig inför Gud. Titta, jag har fått ihop ett fikonlöv. Åh, vad duktig du är. Jag har också ett fikonlöv. Titta vad fina de är. Nu har de krympt, men då skaffar vi ett nytt här. Så att det ordnar sig liksom. Det är inga problem. Gud säger, glöm det där. Jag har en plan. Och den planen är att ett oskyldigt djur dödas i ert ställe. Inte för att det här djuret har någonting att ge, men bara för att ni ska förstå principen. Innan min son kommer in i världen och blir uppfyllelsen av den här principen eller den här grejen. Fram till dess så gör ni detta i tro. Och då får ni evigt liv. Ingenting annat. Det är bara Gud som kan ta hand om människans problem innerst inne, som är synd. Och väldigt få kyrkor pratar överhuvudtaget om synd idag. Väldigt få kyrkor pratar överhuvudtaget om helvetet idag. Väldigt få kyrkor talar överhuvudtaget inte om det som vi borde tala om, nämligen att människan har ett fundamentalt problem och det är synden. Och bara Jesus Kristus är svaret på det. Ingenting annat. Så enkelt är det. Om ni inte tror mig så kan ni gå runt och titta. Men det är tyvärr så. Men det finns de som gör det. Och vi prisar Gud för varje människa som gör det. Det är inte det att vi ska tala om för människor att de är syndiga och sen liksom åh vad jobbiga ni är liksom. Goda nyheter. Evangelium. Gud har sänt sin son in i världen. Tro på honom. Inte på fikonlöven som den här världen erbjuder. Utan på djurskyddsplanen. På hans fullbordade värld. Och nu, Herre, ber vi att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan. Tack Jesus för att du är på tronen. Tack att du ger oss allt vi behöver. Tack Jesus att du har försett den fallna mänskligheten med en frälsare. Vi kan inte förstå det idag, Jesus, att vi står här rättfärdig förklarade inför en helig Gud bara för att vi har övergett våra fikonlövsambitioner och pistos, trott på, förlitat oss på att du har berett en djurskinnsplan. Du har skylt oss. Då med de här djurskinnen, nu genom tro blir vi skylda med ditt blod som du gav oss på Golgata kors en gång för alla. Tack för de här tankarna. Välsigna dem i våra hjärtan. Om du lyssnar och du aldrig har tagit emot det här. Och tro har fötts i ditt hjärta genom att ordet har predikats. För det är precis så tron kommer. Romarbrevet 10:17. Tveka inte. Be en bön i ditt hjärta. Och säg Jesus, jag överger fikonlövsreligionen. Jag vänder mig till djurskyddsplanen. Jag vänder mig till det fullbordade verket. Att din son kom in i världen och tog min synd och betalade för den. Tror jag på detta? Och du ger evigt liv som en gåva. Be den bönen. Ta till dig evangelium som erbjuds fritt. I det ögonblick du förlitar dig på det så får du evigt liv. Ett mirakel som ingen människa kan prestera. Bara du, Jesus. Vi tackar dig för det. I ditt namn. Amen.